Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hälsa på jobbet, det ger både arbetsglädje, välbefinnande och lönsamhet. Men hur gör man för att skapa en vinnande arbetsplats där hälsosatsningarna är en del av verksamheten? Lyssna på oss!
Välkommen till oss och vår podd Health for Wealth. Hälsa för rikedom helt enkelt. Och här syftar vi både på den ekonomiska och känslomässiga rikedom som hälsa kan ge.
Ja, hur gör man för att lyckas med hälsan på arbetsplatsen? Vill vi ta reda på det här? I den här podden kommer vi ställa frågor och diskutera med intressanta personer. Experter, ledare, medarbetare, men även forskare, tänkare och debattörer. De som faktiskt har lyckats. Vi kommer bevaka ämnen och namn som är i hetluften just nu. Vi pratar högt och lågt, allt från ekonomi till psykologi. Hållbar hälsa för hela människan helt enkelt.
Ja, och idag ska vi prata med Europas bästa arbetsgivare, faktiskt. Som berättar om ett ganska modigt och nytt sätt att driva en konsultverksamhet. Du ska snart få höra mer från Jon Persson på Syngni, men först lite mer om oss.
Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag började min bana inom hälsa och träning för 16 år sedan. Då jobbade jag som hälsocoach och personlig tränare på stora företag med egna tränings- och hälsoanläggningar i centrala London. Jag är också utbildad civilekonom och jag har pluggat i både England, Australien och Sverige. Jag har jobbat både som konsult, revisor och redovisningsansvarig i flera år. Och nu kombinerar jag mina två yrkesbanor med hälsoekonomi som hälsostrateg. Därtill driver jag mitt egna företag Formstark Hälsa med fokus på coaching inom löpning och kost.
Och jag heter Boel Stier. Jag är förläggare, driver bokförlaget Miro som ger ut böcker om träning och hälsa. Jag är också kommunikationskonsult, copywriter, före detta journalist och lärare. Jag är nyfiken på hälsan där kropp mäter själ. Jag gillar att lära mig nytt och så älskar jag närande samtal som får att puttra i huvudet på mig. Och sådana samtal hoppas jag att vi ska ha många av här. Ja, vad är det vi vill då?
Ja, men vi vill lyfta diskussionen om hälsa från att handla om individuella val av kost- och träningsregimer och svängande trender. Vi vill lyfta den från att handla om produkter och aktiviteter till strategi och hållbarhet. För orsakerna till att människor mår bra och presterar på jobbet, det beror förstås på om man mår bra både fysiskt och psykiskt. Men när man pratar om hälsa så pratar man ofta om att erbjuda aktiviteter för individen, för den fysiska hälsan. Även om orsaken till ohälsan kanske mest handlar om en dålig kultur och dåligt ledarskap.
Mm. För hälsan på jobbet handlar ju inte bara om den egna kroppen. Det handlar om, som du sa, hur hela människan mår på arbetet. Vilken kultur sitter i väggarna? Är det ett generöst klimat? Är kommunikationen bra i företaget? Hur är ledningen?
Ja, men precis. Och det är i den frågeställningen som vi står med den här podden. Vilka är det som lyckas och varför? Vi tror att du som lyssnar kanske är chef, företagare, vd, Kanske jobbar du på HR-avdelningen. Du kanske jobbar med arbetsmiljöfrågor. Eller så är du bara allmänt intresserad av det här med hälsa på jobbet. Och nu ska vi prata med Jon Persson om det här. En av knäckfrågorna för oss i den här podden, det är ju att hälsa på jobbet ger vinst. Men hur gör man? Och för att få konkreta svar på den här frågan, då har vi bjudit hit Jon Persson som är vd på Cygni. Välkommen Jon.
Tack så mycket.
Välkommen.
Kul att vara här.
Kul att ha dig här. Ni på Cygni är ju IT-konsulter. Ni utsågs till Europas bästa arbetsplats för små och medelstora arbetsplatser 2014 och 2015. Yes. Av Great Place to Work. Precis. En utmärkelse som bygger på medarbetarundersökningar. Ni har också utsetts till DI Gasell-företag 3 år i rad. Och 2 år i rad har ni kommit med på veckans affärers lista på superföretag. Mm. Wow. Och de här 2 senaste utmärkelserna, de har inget med trivsel på arbetsplatsen att göra, utan de baseras på högt ställda krav på lönsamhet, kapital och tillväxt.
Och Jon, ni lyckas ju då uppenbarligen att få ihop det här med både prestation och hälsa på arbetsplatsen. Och nu vill vi veta hur ni gör.
Alltså, jag tror ju att prestation och hälsa eller välmående hänger ju ihop. Det är inget motsatsförhållande däremellan. Om man får folk att få förutsättningar att prestera, då kommer de också må bra. Så det krävs ju att de har resurser och kompetens för att göra det de är satta att göra. Att de får rätt förutsättningar att klara av sitt jobb, och då kommer också prestationen att leda till välmående. Ingen mår ju bra av att känna att man inte kan prestera på jobbet. Så att jag tror att prestation och välmående hänger faktiskt ihop. Sen får man också, man måste ha en känsla av att om jag inte lyckas med det som företaget förväntar sig, så är det okej också ibland. Mm. Även om man är en högpresterande individ, så måste man ibland kunna ha en tung period, eller barnen är sjuka, eller man liksom inte orkar sådär. Men jag tror att de hänger ihop, kort sagt.
Det här med att ge förutsättningar, hur gör ni då?
För oss, vi är ett konsultbolag, så att konsulter får ju uppdrag ut hos våra kunder. Och då gäller det att matcha rätt uppdrag till rätt individ. Och sen inte heller översälja, som det heter i vår bransch. Att man säger till kunden att den här konsulten, hon är fantastiskt bra på något som hon faktiskt inte är fantastiskt bra på. Mm. Utan att man kommer in på uppdraget med rätt förväntningar och rätt förutsättningar. Och sen att man också ger kompetensutveckling, ger stöd. Att man har en miljö på jobbet där man kan ta hjälp av kollegor. Det är inte fult att fråga. Det finns system för att man kan få hjälp. På många konsultbolag så är man ju styrd av sin egen debitering. Och kommer en kollega och frågar, så där, kan du hjälpa mig? Så blir motsvaret, eller blir svaret, av vilket konto sätter jag upp den tiden på? Och allt sånt där har vi fått försökt bygga bort med hjälp av system och mekanismer för att man ska kunna hjälpas åt istället.
Hur mycket skulle du säga, det här låter väldigt mycket som en kultur. Mm. Hur mycket har ni behövt, kan man säga, styra kulturen eller liksom skriva på papper eller liksom göra, ja, hur mycket ni har behövt styra det här och hur mycket tycker du liksom blir av de personerna som ni anställer?
Jag tror mycket är att man rekryterar rätt personer, att man söker efter människor som gillar att samarbeta och är öppna och inte så prestigefyllda. Och vi har ju ibland stött på personer som de är tekniskt duktiga nog för att börja hos oss, men de har en inställning till samarbete som vi inte riktigt tror på. Exempelvis så är ju parprogrammering väldigt vanligt i vår bransch, att man sitter bredvid varandra, 2 personer programmerar tillsammans, vilket är otroligt effektivt för kompetensspridning och för att lära varandra och sådär. Och säger någon på en intervju hos oss att det där är inte för dem, parprogrammering tror de inte på, det är liksom det är stor chans att man inte får jobb på Cygni då, för att det bygger så mycket på att man kan samarbeta och sådär. Sen har vi ju, allting hänger ihop, och när vi satte upp bolaget för snart 10 år sedan, så var ju mycket fokus på att få in det här med samarbete och möjliggöra det. Och sen så pratade vi mycket om det internt också, att det är fint att fråga och det är fint att hjälpa till. Och det är bättre att fråga en gång för mycket än en gång för lite och sådär. Och man förväntas att, får man en fråga från en kollega, så ska man direkt svara på den också då. Sen har vi även tekniska hjälpmedel i form av Slack, som är en chattapplikation där man kan ställa frågor till alla kollegor i olika kanaler. Det går lätt att träffas på kontoret eftersom det är centralt. Så att vi har en kultur av att hjälpas åt som jag tror både kommer från människorna som jobbar hos oss och hur vi har satt upp bolaget.
Det låter som, precis, ni har byggt även liksom rent tekniska strukturer för att få det att funka också.
Ja, och de växer ju även fram när man har en kultur som vill ha samarbete. Då känner man att nu har vi ett behov av tekniska lösningar för att kunna samarbeta. Så det här med Slack, som är en jättepopulär chattapp som har kommit nu de senaste åren, den började användas som grillaverksamhet av några av konsulterna, och sen när vi hörde det så sa man, det här borde vi köra på hela företaget då.
Är det inte så också att ni är, eller vill vara i alla fall, väldigt öppna för förslag även från, ja, från gräsrötterna?
Ja, säga, precis. Från vanliga människor. Mm. Nej, men absolut så är det ju. Och det är ju något som, det kräver ju att man, så fort man får ett förslag från någon medarbetare, att man verkligen tar det på allvar och återkopplar till den personen kring det här förslaget. Om en medarbetare kommer med ett förslag att vi ska införa någon förmån och sen så händer ingenting med det, de hör inte någonting om det, då kommer den personen aldrig mer komma med ett förslag. Däremot får man ett motiverat nej med att det här går inte av skatteskäl eller vi tycker inte att det här är en bra idé. Då kanske man kommer med ett nytt förslag istället. Då. Och det där är ju liksom också en kulturgrej hos oss att man bidrar. Och många av de sakerna som finns på förmånslista kommer ju från, det är konsulterna eller medarbetarna själva som har kommit med de idéerna från början. Mm. Och ibland så börjar liksom folk garva när de hör förmåner vi har. Vi har ju provrörsbefruktning kan man ta som, det är liksom en löneförmån hos oss, vilket jag tycker är jättekonstigt.
Wow.
Men där, det kom ju så att en av medarbetarna hade det behovet så att säga. Och då kollade vi med Skatteverket. Det var okej att ta det via sin arbetsgivare och då slipper man skatta för de pengarna, så det blir ungefär halva priset. Och vi har gjort så att företaget lägger ut pengarna, så dras det på bonusen senare. Så man ligger aldrig ute med några pengar. Och det är ju liksom den bästa förmånen man kan ha om man är i behov av provrörsbefruktning med sin sambo eller sin fru eller make. Sådär.
Ni tänker utanför lådan kan man säga.
Ja, jag har hört någon ryktas om någon fest också på kontoret och möjligtvis någon svensexa och sådär. Är det också en sorts förmån?
Jo, nej, men det gör vi. Man får ju alltid låna kontoret för fester. Och, jag vet inte om du tänker på något specifikt, jag kanske berättar någonting tidigare här. Men så får man göra. Vi har haft allt möjligt med hippor och svensexor. Och det var till och med en konsult som ville fira julafton på kontoret. För han hade de turer som med hans släkt att anordna julafton. Och han kände, jag vill inte ha hela släkten hem till mig. Så då tänkte han, då är jag på kontoret istället. Då. Sen blev det inte så tyvärr. Men man ska se det som sitt eget kontoret. Även om vi snart är 80 anställda så ska det vara en plats för alla. Sådär.
Jag tänkte säga det, just med att ni växer också i antal, så kan man väl i vissa såna här förmåner och saker som man kan utföra få viss växtverk i att det kanske, ja, om 100 personer vill fira jul på kontoret så kommer inte det gå, utan
det blir svårare. Ja, absolut.
Hänger ni med där liksom?
Ja, sen, alltså, kontoret växer ju med oss också, när vi blir större får vi skaffa större kontor, sen är det svårt att fira jul kanske två släkter på samma ställe, eller också blir det superbra.
Precis.
Jag vet inte, men vi har inte sett något sånt riktigt än att det är växtverk i det, och vissa förmåner blir bättre av att det är fler som gör det, som friskvårdsbidrag, man kan träna tillsammans och sådär.
Jag är ju ekonom i grunden, så jag kan inte låta bli att titta på er årsredovisning och ser att ni växer både i antal medarbetare men även i omsättning.
Just det.
Och ni vill fortsätta växa, vad jag förstår. Ja. Det vore ju logiskt då att ha till exempel ett tillväxtmål och kanske säljmål för era säljare och så vidare. Men ni jobbar inte riktigt så. Kan inte du berätta hur mäter ni er?
Jo, det är en ganska vid fråga. Och generellt så är jag, eller man kan säga, det som passar för Cygnin passar inte för alla företag. Och jag tror vi är ett konsultbolag med 80 anställda och för oss passar det inte så bra att hålla på och mäta för mycket och sätta upp mål eller budgetar, utan vi jobbar istället med engagemanget och motivationen att få folk att känna att de vill göra ett bra jobb. Och då tror jag att det kommer bli bra i slutändan, oavsett om man mäter dem eller inte. Och sen så har jag ett litet problem med att mäta människor på mål av flera olika skäl. Då. Dels för att man kommer alltid påverka människor när man mäter dem. Det är inte så att man bara kan mäta osynligt, utan blir man mätt på något av sin chef, då kommer man också styra sitt beteende för att nå de målen. Och det är inte säkert att det alltid är så himla bra. Man suboptimerar, man kanske gör allt för att nå målen, och då struntar man i något som egentligen är ännu viktigare men som inte ingår i de här målen. Man blir som man mäts då.
Men skulle man inte kunna säga där då att då har man satt fel mål?
Jo, precis. Och min bild är att på de flesta företag säger man, oj, vi har fel mål, vi sätter nya mål. Och sätter vi ännu fler mål, och till slut så är de där målen för många och de blir fortfarande inte bra. Jag träffade en chef på Electrolux för ett tag sedan som berättade att de hade ett mål att man skulle minska lagerstorlekarna. Och så skulle cheferna då få bonusar utifrån storleken på lagret. Ju mindre lagret var, desto mer bonus fick de. Och lagerna krympte ju ganska snabbt. Problemet var att då kunde de inte leverera kylskåp till kunderna tillräckligt fort, för lagerna var ju tömda. Så satte man ett nytt mål på att men vi måste också mäta kund, eller hur snabbt en kund får ett kylskåp. Och då blir annat lidande istället. Så det är otroligt svårt att göra de där målen. Sen tror jag också att det dödar ju engagemanget hos medarbetarna. Om chefen säger att jag kommer mäta dig på de här fem sakerna, ja, men varför ska jag bry mig om mitt jobb? Jag blir mätt på 5 saker, jag uppfyller dem och sen så behöver jag inte bry mig i övrigt då. Mm. Så det blir någon form av micromanagement, att chefen tror att man kan sköta jobbet bättre än vad medarbetarna kan göra. Mm. Oftast är det ju tvärtom. Så jag tror istället att om man kan få medarbetarna att känna att det här är meningsfullt det jag gör och jag är bra på det, då kommer de göra ett bättre jobb än om de blir mätta på det.
Och hur mäter ni det? För ni behöver ju ändå, mäta. Ja, ni alltså behöver ändå följa upp det, att det sker.
Ja, jag har ingenting emot att mäta, så, men mäta människor på mål tycker jag inte alltid är så bra. Sen mäter ju vi tittar ju på beläggningsgrad och lönsamhet. Och den här medarbetarundersökningen som ligger till grund för Great Place to Work, det är ju också en mätning. Vilket också var en tveksamhet jag hade när vi skulle gå med i det, att nu kommer vi börja mäta på en massa saker här. Men det är ändå bara en gång om året och det är ingen som får bonus eller det finns inga incitament kopplade till det såklart. Och det är också valfritt att svara på den där. Vi hade ju, jag tror 82% av våra medarbetare som svarade på undersökningen sist. Så känner någon att jag hinner inte, så behöver man ju såklart inte göra det då. Mm.
Vad intressant, det här kylskåpshistorien du berättade, det tolkar jag som en målbild utan förståelse för. Varför?
Jag tror att det är svårt. Man tror att det är lätt och det skapar en känsla av trygghet i ledningen, att nu mäter vi de här 5 storheterna som vi tror är bra. Men man förstår kanske inte alltid hur det kommer påverka verksamheten. Det finns ju massa exempel också på säljorganisationer där säljare har något intrikat bonussystem, så att de får, om de säljer över budget, då får de jättemycket bonus. Och då håller de på att sandbaggar, som det heter. Att man håller in en affär, så tar man den 1 januari, för då får man mer bonus. Och det föder massa beteenden som inte handlar om att göra ett bra jobb, utan att maximera bonusarna. Och sen tror jag också att bonusar i sig är ganska dåliga drivkrafter. Vi människor drivs inte egentligen av att tjäna pengar. Många tror att de gör det, men man gör inte det. Om man inte känner motivation i sitt arbete, så kommer man inte kunna sätta några ekonomiska instrument som får fram den här motivationen.
Så vad drivs vi av, tror du?
Vi drivs av att göra bra saker. Vi drivs av bekräftelse, att bli sedda, stolta över det vi gör. Känna mening, att det är mer än bara ett jobb, utan man gör någonting som man faktiskt tycker bidrar i samhället eller i företaget eller där man finns då. Och de drivkrafterna är enormt mycket starkare än att man säger, men du får 100 spänn om du ringer det här säljsamtalet eller sådär.
Är det lätt att känna det på alla uppdrag som konsult? Jag menar, om man sitter på ett stort uppdrag, har ni haft liksom, hur har ni hanterat utmaningar där man inte känner meningsfullhet? Man kan ha en strulig kund eller något annat som ligger...
Ofta, problemet är ju oftast, vi vill ju alltid att konsulterna ska trivas och frågar dem väldigt mycket, trivs du bra på uppdraget? Lär du dig saker? Känns det här meningsfullt? Och så vidare. Och vi har även valt kunder där vi tror att sådana uppdrag finns. Och vi börjar alltid, de flesta företag börjar ju med en prospektering där säljkåren funderar på vad kan vi göra affärer. Och vi börjar i en annan ända, vi frågar konsulterna, vart ska vi jobba, var vill ni ha uppdrag, vilka kunder ska vi jobba med? Och det ökar ju sannolikheten att det blir meningsfulla uppdrag. Men skulle man väl sitta där ändå, uppdraget blir inte så som man har tänkt sig, då måste vi ta en diskussion med kunden. Och det är oftast det som är det svåra. För många kunder kan ju nästan bli lite stötta om man säger att ja, men det här, han eller hon trivs inte här. Och då säger kunden, alltså duger inte det här, vi betalar 1000 spänn i timmen och ni tycker inte att det är bra nog för er. Och det är ju ett problem, och det måste man hantera med kunden och säga att ja, men vi blir en bättre leverantör till er på sikt om vi tar hand om vår personal, och den här personen trivs inte just nu. Och ofta får man göra någon deal att ja, men man sitter kvar 2 månader och lämnar över till någon annan person eller ja, lämnar snyggt då. Men så det är ju jätteviktigt, och det tror jag det är den vanligaste orsaken att konsulter säger upp sig från sitt jobb, att de får ett uppdrag som de inte trivs med. Och så säger de det till sin chef, och då säger han eller hon, ja men sitt kvar ett tag till du. Så där. Och då säger man upp sig istället.
Så jag sammanfattar lite, ni låter som medarbetarnas drivkrafter pekar riktning åt hela företaget.
Precis, vi gör ju, kanske någon gång om året så frågar vi alla medarbetarna, var ska vi finnas på uppdrag? Vilka kunder borde vi ha som vi inte har idag? Och det blir ju som en önskelista då. Och sen så går den som input till säljet. Och vi säljare då får bearbeta de kunderna. Och vi kan ju aldrig lova att vi tar en kund, men vi kan lova att vi försöker. Och vi redovisar också hur det har gått. Så mappar den här önskemålslistan mot hur det faktiskt gick då. Och första gången vi gjorde det var väl 2008 tror jag. Då hade vi på en kick-off, en stor sån övning. Och då hamnade SVT, alltså Sveriges Television, överst på den här önskelistan. Och sen hade vi sån tur så att samma höst gick de ut i en ramavtalsupphandling som vi vann i alla kategorier. Och helt plötsligt hade vi då ramavtal med Sveriges Television. Och det var ju så otroligt, både fjäder i hatten och också otroligt skönt att kunna visa konsulterna att det här sättet att jobba på funkar faktiskt. om man har lite tur. Och nu är ju SVT sedan länge en av våra största kunder.
Mm. Häftigt.
Ja.
Mm. Ja, nej. Drömkunden, tänker jag. Det kanske inte bara var tur då, att ni fick.
Nej, jag tror det är ju också... Vi hade ju ett gott rykte och sådär och jobbade med rätt teknik på SVT och så, men...
Och ledarskapet låter som en väldigt, väldigt viktig parameter hos er. Och det skulle vara intressant att höra lite hur ni jobbar med ledarskap. Hur ni rekryterar dem. Mm. Och hur ser liksom en chefs vardag ut när man jobbar hos er?
Mm. Våra chefer, vi kallar dem för konsultchefer. Så de ansvarar för en grupp på 10-15 konsulter. Och det är ju ingen liten grupp egentligen att vara chef för om man kollar på ett vanligt företag. Men i konsultbranschen är det en liten grupp i och med att man träffar inte konsulterna varje dag. Så man har inte den här tiden att man går och fikar eller ses vid kaffeautomaterna eller sätter sig ner en stund och snackar. Och, så där, utan, och det är små grupper för att vara ett konsultbolag. Och utöver att vara chef ska man då också sälja och rekrytera. Och det finns flera skäl till att jag vill ha de uppgifterna i samma person. Jag vill att de som rekryterar också ska ansvara för att kunna sälja de här konsulterna och vara chefer för dem. Om man bryter isär där på olika grupper i företaget så kommer någon rekrytera vad de tycker är bra. Så ska någon annan sälja och så kommer de säga att de rekryterar ju fel personer där borta. Och de som rekryterar kommer säga att det är säljarna som är dåliga. De kan ju inte ens sälja de här stjärnorna som vi har rekryterat. Och så har man en chef som får någon i knät som man inte varit med och rekryterat. Och så där. Jag tror det är bättre att hålla det i samma person. Och sen så är det viktigt att cheferna får tid att vara chefer. Och det är därför vi håller grupperna små. Då.
Mm.
Så man har verkligen, om en konsult ringer och har det jobbigt hemma eller vill prata om någonting, då kan man släppa det andra och fokusera på den medarbetaren. Så vi har egentligen ett överskott både på sälj och ledarskap. Och har alltid haft det med flit för att man ska ha tid att vara en bra chef.
Men det kostar ju lite att ha den.
Ja, fast jag tror det kostar ännu mer att inte ha det. Det är ju otroligt dyrt om någon ringer sin chef och vill prata och den chefen säger, men kan jag ringa dig på tisdag? Det är mycket dyrare. Mm.
Precis, så de har tid att leda, kan man säga.
Ja, precis. Mm. Och även tid och, ja, till sånt som de blir inte utarbetade och liksom mår bra själva också. Då.
Mm. Jag blir nyfiken på, för nu säger du en massa saker som i mina öron låter klokt. Och då tänker jag, vad har du fått det här någonstans? Och vem har du inspirerats av?
Ja, jag har jobbat i konsultbranschen nu i 18 år blir det. Så att jag har ju sett både, som jag upplever, som bra och mindre bra chefer. Och man inspireras ju av kompisar och av min fru och alla möjliga sådär som man sätter på. Men jag har ju haft några chefer som har varit fantastiska, som jag har tagit så mycket lärdom av. Sen så är jag är otroligt intresserad av relationer och så där mellan människor. Det är liksom som en personlig hobby nästan också.
Nej, men för att som jag förstår i IT-branschen, så en av de stora utmaningarna är ju att behålla den goda arbetskraften.
Mm.
Och det du pratar om låter ju som nycklar till det här. Men jag gissar att många inte vågar just för att, ja men oj, vad kostar det här? Och just det här mjuka, kan vi då mäta framgången av det? Att det kanske precis. Finns en rädsla.
Jo, och det tror jag. Och sen så tror jag inte alla chefer heller har en... tycker att det är kul att ta i sånt. De tycker att det, nej, men jag ska vara en affärsman eller jag ska vara en stor ledare. Och vi ser ju på cheferna som någonting annat än den klassiska chefen som bestämmer över folk. Utan det är ju snarare... Jag har sagt någon gång att man är coach och PT och advokat om en fadder och mentor i en person då åt sina medarbetare.
Mm.
Så att de som så där blir chefer för att de gillar att bestämma passar inte riktigt in i vår ledningsgrupp. Då.
Nej, det låter onekligen så.
Ja.
Jag läste ganska nyligen en artikel från en HR-tidning där man påstod att medarbetarsamtal, de var ganska verkningslösa. Och jag vet att ni har ju medarbetarsamtal, eller vet inte om ni kallar det för det. Men hur ser ni till att de verkligen blir en bra del av verksamheten?
Jag såg
verksamheten. Den här
artikeln, och jag tror generellt så kan ju, om man generaliserar så kan samtal vara meningslösa. Och medarbetarsamtal kan också vara meningslösa om man gör dem på fel sätt eller inte lägger ner sitt engagemang i dem. Då. Vi kör ju ett utvecklingssamtal, kallar vi det för, varje år. Och då ställer vi krav på medarbetarna också att förbereda sig inför det. Cheferna förbereder sig å sin sida. Sen sitter man 2 eller 3 eller ja, så många timmar som det krävs. Och sen följs det också upp och man skriver en plan för det kommande året och även på längre sikt för den här personens utveckling. Och där har vi massa input från företaget. De som jobbar med sälj kan berätta vad som händer på marknaden, vad kommer det för nya tekniker, vad man satsar på. Vi kan göra såna här teknikkartor. Här har du en vit fläck i din kompetens. Här måste du fokusera. Så där. Och sen så är det ju också personligt. Vissa kanske vill gå mot mer ledarskap. Andra vill byta inriktning på något annat sätt. En tredje vill träna sig och ta rummet. Eller bli bättre retoriskt. Eller så där. Och vi lägger ju enormt mycket tid på de här samtalen en gång om året. Och sen så följs de även upp under året. Och vi ställer ju även krav på medarbetarna att man... att man verkligen gör det som man kommer överens om på de här samtalen. Man får inte sitta och prata om vad man vill göra i sin karriär. Och sen så när det har gått ett år så bara, jag orkade inte göra det där.
Mm.
Och vi ger ju alla resurser man kan tänkas behöva för att få en bra utveckling i sin karriär. Och motprestation är att man också verkligen gör det då som man har kommit överens om.
Så man får engagerade chefer, men man måste också lägga in det egna engagemanget.
Ja, absolut. Mm. Och jag tror man skulle inte trivas hos oss. Om man bara vill sitta av tiden så skulle man inte jobba hos oss. Man trivs inte i den organisationen då. Sen så är det, vissa personer vet ju inte vad de vill. De har en ambition att göra bra saker och sådär, men de behöver hjälp och stöd och idéer. Vad vill andra 40-åringar göra som har programmerat Java i 15 år och sådär? Och då får man ju försöka inspirera dem. Och ibland kan det vara så att ja, men du fortsätter med det här, men på fritiden så börjar du dansa salsa. Eller, och där finns ju, ja, cheferna bidrar ju med all möjlig coaching kring sånt då.
Mm. Wow, vad sätter ni för gränser för er, tänker jag? För det är ett potentiellt utbrännande ledarskap också.
Ja, dels handlar det om att de har ju tid att vara chefer. Det är ingenting som man tvingas pressa in mellan två säljmöten.
Mm.
Men det är klart att en chef skulle också kunna, eller behöver ju också den hjälpen. Och jag har ju utvecklingssamtal med våra chefer, och nu har vi ju 5, snart 6 konsultchefer. Så att jag har ju också ganska mycket tid att vara chef över cheferna. Sådär. Och sen så, vi har ju ett så stort samarbete i och med att allting hänger ihop. Säljarna och cheferna hos oss är inte provisionsdrivna, vilket föder samarbete. De kan säga, kan du ta mitt kundmöte? Kan du ta över den här kunden för jag blir galen på den här personen? Kan du hjälpa mig med det här idag? Kan vi skriva den här offerten tillsammans? I alla provisionsdrivna säljorganisationer så går inte det, för då börjar man bråka om hur mycket provision man ska ha. Kan du hjälpa mig med den här offerten? Ja, vad får jag för det? Och så där. Och det gör ju att när man har perioder av mer arbete så kan man bara ta hjälp av sina kollegor i ledningsgruppen. Och det där funkar otroligt bra. Det bygger också på att jag mäter inte cheferna på ekonomin i just deras grupp. Jag vet inte vilken grupp som går bra eller dåligt på Cygni. Eller nu vet jag att alla går bra, men jag vet inte vilken som går bäst. Och jag tror att skulle jag börja mäta konsultcheferna på lönsamhet på deras enhet, så skulle de kanske genast bli lite sämre på att samarbeta. För då vill man ha den bästa lönsamheten eller fokusera på sitt och sådär.
Undvika intern konkurrens.
Ja, precis. Och det föder ju ett beteende där man, om man har mycket att göra, så ber man om hjälp istället för att bränna ut sig själv då.
Allt det här låter ju hälsa i våra öron. Men om man tar åter till medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtalet, behöver ni bryta ut hälsa och prata om att ni pratar om hälsa, eller blir det liksom självskrivet så att säga? Ja. Eller pratar ni om hälsa specifikt?
Ja, det gör vi.
Specifikt?
Vi pratar om, oftast är det stress som vi inleder med. Det är ju svårt att djupdyka in i sådär, vilken teknik ska du lära dig det här året. Utan ofta pratar man ju, man skalar på löken och pratar, hur mår du, liksom, hur funkar det? Jag ser att du har jobbat lite mycket här under hösten. Hur har det gått med ditt barn som skulle byta skola eller sådär? Och man pratar även om stress. Oftast är det kopplat till sömn. Är det någon som man känner sådär, är i farozonen att stressa och jobba för mycket? Då kan man fråga om sömnen. Och om sömnen är dålig, då har man verkligen ett obs på det. Då.
Mm.
Sen är ju, man måste ha respekt för att alla är olika. En del vill prata, bara kräkas ur sig hela sin hälsosituation för sin chef. Andra vill inte göra det. Så det måste ju, det är en form av skicklighet hos chefen också, att känna av vilken nivå ska man lägga det här probandet på. Och de som vill ha hjälp ska ju få det, och de som vill hålla det privat, de måste ju få hålla det privat också. Men vi pratar ganska mycket, och så pratar vi träning och liksom, vi har ju ett friskvårdsbidrag och sådär, så att man utnyttjar det kan man ju fråga, och hur går det med träningen, hinner du träna, nu har du lång restid till det här uppdraget, funkar det att få ihop det med träning och sådär.
Mm.
Så ofta så börjar vi den änden, bara för att det blir mer allmän sådär, socialt prat.
Mm.
Ja.
Mm.
Tänker, stress handlar ju ofta om otydlighet.
Mm.
Hur undviker ni otydlighet, och hur ser ni till då, när du vill ju ogärna mäta på traditionellt sätt, hur får medarbetarna ett kvitto på att att de är bra nog?
Att de är bra nog? Ja, om man svarar mjukt på den frågan så kan man säga att de vet att de är bra nog om de får jobb hos oss. Då har vi liksom så här godkänt dem. Och är man inte hård så kan man säga att de är aldrig bra nog. De måste ständigt utvecklas, för det måste alla i IT-branschen. Men jag tror att man måste ju jobba med feedback, jättemycket kommunikation, återkoppla. Om kunden liksom plussar på konsulterna så ska de direkt få höra det och bli sedda. Vi lyfter fram det i sina veckobrev att nu har Roda och Fredrik fått jättebra omdömen från Sveriges Television, och då skriver vi det också och plussar på dem. Och det är ju just den perioden vi är nu på året, så har vi utvecklingssamtalen brukar ligga i februari-mars, och alla som då jobbar med sälj ringer runt till kunderna och ber om feedback på konsulterna, och det är ju bland det bästa man kan göra hos oss, för det är ofta lovebombing sådär. Ja, det här är den bästa konsulten vi någonsin har haft, och vi kan titta något som är dåligt och sådär. Och det är otroligt kul att dels få höra från kunden och sen få ringa det till någon och berätta. För alla blir ju glada, även de som vet att de är bra blir ju glada att få höra det igen. Och så. Mm. Nu glömde jag bort ursprungsfrågan där.
Jo, men det här lite hur man ser till att medarbetaren får ett kvitto. Är det just okej? Det. Jo, men,
ja, precis. Och jag tror att... ja, det är ju svårt, bra nog sådär. Men jag tror att återkoppla mycket från kunden, och sen så också vara tydlig med att det är okej att inte alltid lyckas. Det är okej att ibland har det jobbigt hemma eller prat eller har en tyngre period. Och jag upplever inte det riktigt som problem. Jag tror vi har ju haft några fall av personer som har varit på väg att bli utbrända, och till och med några fall där man har kommit en bit, ganska långt i den processen då. Och jag upplever inte att det är supertydligt att det var den personen som jobbade mest eller hade den mest otydliga situationen. Det är mycket annat i livet som spelar in. Så att det enda vi kan göra är att försöka fånga upp sådana signaler tidigt. Det går inte så att mäta den som har jobbat mest har störst sannolikhet att bli utbränd.
Men det du säger, feedback, att se till att verkligen få feedback hela tiden, få och ge, det är ju ett slags kvitto att lämna.
Ja, absolut. Ja, precis. Det är det ju. Och ibland så kan ju även en korrigerande eller en negativ feedback vad minska stressen. Då vet man i alla fall att okej, det mesta funkar bra, men det här tycker inte kunden att jag gör bra. Men då vet jag det, då kan jag liksom prata om det eller jobba med det och sådär. Så att oftast är det tystnad eller bara void som är det värsta, att man inte vet. Och det är som du sa, en otydlighet också.
Signe är ju ett företag som det går väldigt bra för. Jag tänkte lite på det här, du sa att jag ser inget behov av att mäta olika avdelningar eller vad du kallar det för. Och då tänkte jag så här, men om det börjar gå dåligt då? Då kanske det skulle vara mer lockande, vad vet jag. Men jag tänkte på det här att det är ju en sak att kunna lägga mycket tid på ledarskap och medarbetarna när det är medvind. Men tror du att de metoder ni använder skulle funka även för ett företag där oron är stor för uppsägningar, för nedläggning, för framtiden?
Ja, det tror jag. Sen så är det ju, det är precis som du säger, vi har ju inte haft någon sån riktig motgång under de här snart 10 åren. Och det är svårt att veta hur vi skulle reagera i motgång. Men jag har svårt att tänka mig att vi någonsin hamnar i ett läge där vi ska säga upp folk. För man väljer ju också som företag, antingen så kämpar man på ett tag till, eller också ser det någon som drar i handbromsen. Och vi har inga externa ägare, vi sitter inte på börsen, så att ingen kan liksom tvinga oss att börja säga upp personer. Och vi har ju under 10 års tid så där russinplockat de absolut bästa IT-konsulterna i Stockholm. Och att då sen bara dra i handbromsen och sparka ut 20 av dem på gatan skulle ju, ja, det ska, jag kan inte se hur det skulle kunna ske.
Men jag tänkte mer så här, att om den som lyssnar på den här podden nu tänker, åh, de där metoderna låter ju klockrent. Kan jag översätta det till min lilla rörfirma här i Västerås? Jag är lite osäker på framtiden. Ja, förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och det tror jag. Det här sunda ledarskapet och den synen på chefskap som vi har, tror jag man kan applicera i vilken bransch som helst egentligen. Och sen specifikt när det går dåligt, eller man, ett företag som redan går dåligt, att då frigöra resurser för att börja satsa på de här frågorna kan ju tyckas svårt. Samtidigt så det behövs så lite för att bara börja visa medarbetarna att man tror på det. Sen går det ju inte att bara hitta på att nu ska vi tro på att bli en bra arbetsplats. Det måste ju komma genuint från alla i företaget. Sen har ju vi också byggt upp mekanismer som ska fungera även i sämre tider. Vi har ju, alla har ju fasta löner, men vi har även en gemensam bonus för hela företaget. Och där får alla lika mycket. Vi tar en tredjedel av vinsten och delar ut den jämnt bland alla anställda. Och den, skulle vi gå mot sämre tider så kommer ju den bonusen minska. Men alla får ju samma minskning. Och då tror jag man också tar motgångarna mycket bättre än om vissa får en större minskning eller vissa blir av med bonus och andra får behålla den och sådär.
Mm. Ja, vi önskar lycka till. Tack både under det här året och kommande år. Och får tacka för att du var med i vårt första avsnitt.
Tack själva, jättekul. Mm, tack.
Jätteroligt att lyssna.
Tack.
Tack.
Mm,
tack. Det fanns en ganska tydlig röd tråd. Så.
Ja, jag gillade ju här att de fångar upp medarbetarnas egna drivkrafter.
Mm.
Att det är det som pekar ut företagets riktning. Eller åtminstone vilka kunder man vill välja. Och man uppmuntrar till att komma med förslag. Och även om de inte antas så får man alltid ett svar, ett motiverat svar. Det var i alla fall vad han sa.
Mm. Ja, men det kändes som att man har identifierat att för att företaget ska gå bra så måste medarbetarna ha mycket inflytande och liksom få driva själva det de vill göra och också få gehör, även om det kan bli både ett ja och ett nej, så har de i alla fall fått gehör och bli lyssnade på. Och det handlar ju mycket om det här med kommunikation och bli sedd och få feedback och uppskattning. Och det, där låter det som att de lever efter det.
Mm. Ja, precis. För när jag frågar honom om kvitto, hur får man kvitto på att man är bra nog och sådär, så visserligen medgav han att det är ju så IT-branschen, man är aldrig bra nog och det är en ständig strävan framåt, men han nämnde ju ändå att de efterfrågar kontinuerlig och strukturerad feedback. Mm. Och då gissar jag att man inte tappar någon mellan stolarna. Nej. Att man ändå får höra någonting.
Mm.
Så den kändes viktig. Mm. Och sen det här med att han inte gillar att mäta medarbetarna gjorde mig också glad.
Mm. Mm. Precis, och samtidigt så tänker jag väl där att de kan ju nästan mäta på att gå fram och hälsa på varandra så, för att de är så pass få. Men hur funkar det här på ett stort företag? Om man är 500 personer, hur funkar en sån här kultur på flera kontor och ett betydligt större liksom, medarbetarantal?
Mm.
Hur funkar det då? Liksom, är det lika lätt som det låter?
Säkert inte, men Nej. Vi tar med oss det tycker jag och så får vi hitta någon att intervjua som kan berätta. Funka på större företag. Mm. Jag gillade också att han sa att det är fint att fråga.
Mm. Det är en väldigt viktig kultur. För det är ju, man kan ju både fråga om hjälp, man kan fråga, fråga om råd, men man kan även efterfråga feedback. Så det skapar ju möjligheter för kommunikation. När man ändå har frågat så kan man också passa på att ge varandra feedback. Så att mycket kommunikation, och det har ju också forskningsstöd, att det har hjälper en hälsosam organisation.
Mm. Och just att det är positivt formulerat. Det är inte så här våga ställa dumma frågor.
Nej.
Utan det är verkligen, det är fint att fråga.
Mm.
Guldstjärna. Ja, jag gillade det. Jag noterar ju gärna sådana språkgrejer och jag vet att det betyder något.
Mm.
Det händer olika saker i hjärnan på oss beroende på hur man formulerar både frågor och feedback och sådana här budskap som man bär med sig i en organisation. Sen så var det ju intressant det här att ingen individuell bonus, ingen intern konkurrens. Man delar på bonusen.
Mm.
Och jag vet inte hur vanligt det är, men
Nej, precis. Nej, bonus är nog någonting som är svårt i alla fall att ta bort. Och det är, här skickade ju deras signal genom att man delade bonusen likadant. Att man verkligen drar båten, företaget, tillsammans framåt.
Mm.
Och man särskiljer inte liksom prestation på det sättet. Utan då jobbar man istället utifrån liksom individuell lönesättning som man liksom kan hålla för sig själv.
Mm.
Men jag vet att du fick samma bonus som jag. Och det skickar en signal att vi samarbetar och det är så som vi kommer att lyckas. Mm. Så viktigt signalvärde, tycker jag.
Och just det här att jag kan be dig om hjälp, för vi behöver inte fundera på vems konto det ska hamna på.
Precis, det där är ju, för mig som också kommer från en konsultbakgrund, så känner jag igen det där. Och det tycker jag var spännande och intressant att höra. För det är ofta så att man sitter och jobbar på något konto när man jobbar. Och man blir lite mån om sin egen tid. Och här tar man ju bort den aspekten. Och igen, liksom skapar en struktur där man tjänar på att hjälpa varandra helt enkelt. Mm.
Grymt tycker jag. Han var ju också uppmärksam på sömn, både vad det gällde medarbetare och sin egen. Att, ja, men sömnen är den första, vad sa han, signalen på om något är fel. Och stress är ju den stora gemensamma nämnaren när vi pratar problem med hälsa i arbetslivet idag. Vi ska prata med en psykolog, eller hur?
Ja, därför att Det vi fångar upp här, det är så att den här kulturen är ju väldigt, kändes väldigt hälsosam och så. Men om jag som min personlighet, som typ A-personlighet som man pratar om, som är väldigt driven, prestationsinriktad, har en prestationsbaserad självkänsla. Det kan vara nästan så att det spelar inte roll vilket företag som jag kommer in på, för jag är fortfarande jag och jag jagar prestation.
Mm.
Och vi är lite intresserade av då hur man bemöter det som arbetsgivare, därför att Det är ju inte hållbart i längden, och det vet ju säkert individen också. Så vi vill också hjälpa individen med verktyg och tankesätt för att vara hållbar i sin prestation.
Mm.
För jag tror att det är många där ute som inte vill göra avkall på att till exempel göra karriär och prestera i det de gör. Det låter liksom tråkigt att man ska backa från det för att inte riskera att gå in i väggen. Men var ligger balansen? Alltså hur hittar vi den? Och Fredrik Bengtsson är både psykolog och författare och har stor erfarenhet att jobba med både stora och små företag. Och också direkt med individer som har råkat ut för utmattningssyndrom eller är på väg emot det. Så jag kan väl säga att han om någon kan ta sig an den här frågan och hjälpa oss att reda ut lite begrepp och hur man kan, både som individ och som företag, arbeta med att förse medarbetarna med möjlighet till hållbar prestation.
Att få den som inte vill stressa av att göra det ändå kanske.
Precis, luras. Nej.
Men honom pratar vi med nästa gång.
Precis. Mm. Och då är ni varmt välkomna att lyssna igen. Och följ oss gärna i sociala medier.
Mm.
Vi finns på LinkedIn, Health for Wealth. Vi finns på Facebook.
Mm. Och på hemsidan, healthforwealth.se.
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tack.
Hej.
Hej.
Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa.
Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder. Och för dem, såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de 10 år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. Oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går här röra till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra.
Precis. Och en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
Mm, nej, men det är toppen. Och sen naturligtvis, behöver man sjukskriva så ska man ju göra det.
Mm.
Så. Läs gärna mer på skandia.se/friskare-medarbetare.
Den här podcasten spelas in, ljudmixas och klipps av Agda Media.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.